En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Mina vänner, hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt utav EM-podden. Jag heter Erika Nilsson och i studion har jag med mig till dagens avsnitt Makoto Asahara. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra, tycker jag, mitt inne i åttondelsfinalerna här och ja, det var väl två intressanta matcher. Lite olika underhållningsvärde på dem kanske. Som vi fick se igår, som vi väl ska avhandla här också.
Såklart, Frankrike, Belgien, Portugal, Slovenien är vad som står på vårt schema. Men innan vi tar och biter tag, mumsar i oss dessa matcherna, så Makoto, hur har det varit för dig så här långt? Och vi, som du säger, vi är mitt inne i åttondelsfinalen, vi ska ju spela imorgon, sen är det ju liksom klappat och klart och färdigt, va? Är det inte så?
Alltså, sen är det kvartsfinaler, ja.
Ja, så är det ju. Ja, men jag menar åtton, alltså, då har man liksom, det har gått fort känns det som.
Ja, det har det ju. Det är alltid så ett mästerskap att det går väldigt fort. Nu är det ju, alltså under gruppspelet så var det ju verkligen matcher varje dag och flera matcher varje dag. Och då gick ju verkligen tiden väldigt fort. Framförallt för en själv som var på plats en del av det gruppspelet också, så gick det ju tiden bara tjoff så. Nu är det ju lite mer, det kommer vara lite matchfria dagar, lite mer väntan, lite annat. Man på något sätt vant sig vid att det kanske inte är matcher konstant på ett annat vis. Men det är också nu som lagen som ska aspirera för titeln ska börja leverera. Vi har väl sett några lag som har gjort det. Några lag som fortfarande är vidare och liksom kvar i turneringen fast som överhuvudtaget inte har imponerat. Så att hittills är man ju lite osäker på vad allt ska mynna ut i. Så är det. Det är väldigt intressanta åttondelsfinaler som ska spelas ikväll här också. Kan man ju lugnt konstatera. Kanske de två intressantaste enligt mig. Men nog om dem nu, för vi har ju andra matcher att avhandla.
Fokus, då tar vi det från början helt enkelt. Jag tror att jag nästan i varenda avsnitt säger kronologisk ordning, men i och med att det spelas fler matcher på en och samma dag, okej, två då, men när vi spelade i gruppen kunde det varit tre, så gillar jag den här kronologiska ordningen. Så igår hade vi en match med start klockan 18.00. Vår tid här i Sverige.
Ja, det är ingen annan tid i Tyskland om vi säger
Nej,
så.
Nej, det är det inte. Men det kan väl vara någon timme plus, till exempel i Rumänien vet jag att de är en timme före oss. Så i hela EU.
De kör finländsk tid där, ja.
Exakt. Hur som helst, så då hade vi ju Frankrike, Belgien som stod på schemat. Det var ju grannländerna, några har till och med kallat det för derby. Jag vet inte, jag vill be om ursäkt när jag säger detta. Ganska tråkig, trött match.
Ja, det blev det, och det är väl för att detta Frankrike är ganska tråkiga. Det är hängslen, livrem, cykellås, det är allt som de har lagt på det här laget med så mycket offensiv kvalitet och finurlighet och stjärnor som de har. Men Deschamps, han inser att nej, men jag vill riskminimera. Han dundrar ut ett inne mittfält med N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni och Adrien Rabiot. Petar då Ousmane Dembélé, Griezmann, som ju typ fungerar som en mittfältare i det franska landslaget, han är med där istället, och så har du Marcus Thuram och Kylian Mbappé framåt. Och så här, jag sa tidigt när vi gjorde de här gruppgenomgångarna att nej, men jag ska inte ifrågasätta Deschamps ännu ett mästerskap och irriteras över honom ännu ett mästerskap, för han kommer ju gå och ta det här laget till final oavsett, och då går det inte att kritisera honom.
Men vad är det som irriterar med honom då?
Ja, men det irriterar ju att det här är ett lag som då, ja, nu gjorde de ju ett spelmål till slut. De har inte gjort ett spelmål i turneringen fram till den här åttondelsfinalen. Och det spelmålet, ja, vi har inte räknat det som ett självmål.
Jo, men det räknades som ett självmål.
Ja, då har de ju fortfarande inte gjort ett spelmål, insåg jag här nu.
Nej.
Ja, Randal Kolo Muani som tar ett chansskott från ganska snäv vinkel via belgisk spelare och in. Lite hårt att räkna det som självmål kan jag känna.
Jo, räknar det som självmål,
ja,
absolut.
Nej, men då har de inte gjort ett spelmål än. Det är ju sanslöst i sig. Men alltså den anfallsidé som ofta, alltså de franska anfallen man såg i den här matchen slutade ofta i att du har distansavslut från Aurélien Tchouaméni. Absolut, han har ett jättefint skott, men han är en defensiv innermittfältare och ett mittfältankare. eller att du har N'Golo Kanté som ska slå en sista passning. Hur kan du ha en anfallsidé där du hamnar på att spelare som ska vara alltså defensiva klossar och bollvinnare, att det är de som på något sätt ska stå för kreativitet de inte besitter? Jag kan inte förstå det, hur du kan bygga upp ett lag på det här sättet och bygga upp ett anfallsspel på det här sättet, att du hamnar där det är spelare som inte ska få de lägena som får dem. De gånger Kylian Mbappé kommer till något är när han själv tar bollen på vänsterkanten, driver in och försöker på något sätt desperat hitta någonting. Men det slutar med en passnät inåt bakåt till Tchouameni som skjuter 10 meter över. Så jag kan inte förstå det för 5 öre. Sen har du å andra sidan ett Belgien som kastade dem ganska mycket i den här startelvan.
Ja, men så blev det ändå samma sak.
Ja, sen tycker jag att de har ju ändå visat tendenser under turneringens gång på att de faktiskt har någonting spelmässigt. Problemet för Belgien har varit att det finns noll slutprodukt. Att så fort de kommer in på sista tredjedelen så gör Jeremy Doku det Jeremy Doku brukar göra, det vill säga ta någon form av felbeslut eller göra en dribbling för mycket. Romelu Lukaku har någon liksom konstant hängande över sig, någon sorts otursförföljd grej nu.
Han behöver vara med om en ritual, tror jag.
Ja, någonting, ja, jag vet inte vad, han har säkert testat det mesta, håller på att säga. Men alltså det, men och han var ju inte med i den här matchen överhuvudtaget. Nu kastar man in Luis Openda i mixen. Och det funkade väl inte så där jättebra. Jag fascineras också då av att Belgien ändå har i princip bara Onana som ensamt defensivt mittfältsankare tills man byter in Mangala senare i matchen. Att ändå Frankrike då, de hade haft råd att plocka in någon mer offensiv sett till vad Tedesco hade för gameplan mot dem. Och det här blir ju en totalt låst, ganska intetsägande fotbollsmatch där i slutändan Frankrike vinner på ett slumpmål som då visar sig vara ett självmål.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, Belgien borta, utslagna, såklart ett misslyckande för dem. Sen är det ju inte i den här matchen som de på något sätt tappar mästerskapet. Det är ju faktumet att de inte ser till att vinna sin grupp så att de får ett Frankrike igen i den här matchen.
Ja, vi gjorde tidigt liksom.
Final, ja. Och det är ju klantigt av både Frankrike och Belgien att hamna där de hamnar, att inte vinna sina grupper. Så är det. Men ja, det är svårt att så här, liksom, sätta ett betyg på Belgiens EM på något sätt. Ja, de har absolut inte nått upp i den nivån de borde. Det har varit för mycket omkastningar i den där startelvan. Märkbart irriterad Kevin De Bruyne efter matchen som ju fick frågan om det här var sista chansen för den gyllene generationen. Och då röt han ju ifrån på just begreppet gyllene generation, för han är nog trött på att höra det där om att ja,
det känns som att det är det enda man liksom pratar om.
Ja, så jag kan förstå De Bruyne i det här. Jag tycker han steppade upp framförallt i matchen mot Rumänien, men sen i den här matchen han gör vissa fina aktioner men inte så mycket mer.
Men vad det som sa när det gäller just honom att vi är så vana att han alltid ska göra det så bra. Så att när han gör det bra men inte så bra, då blir det ju ändå kritik riktat mot honom.
Ja, och sen är det ju så här att han med lagkaptenens bindel på arm och som den klaras lysande stjärnan kommer ju såklart bära det största ansvaret. Och det mest fokus ligger på honom. Sen tycker inte jag att det här är ett mästerskap som Kevin De Bruyne liksom är ansvarig för att Belgien åker ut ur. Det tycker jag inte. Jag tycker det finns andra problem i laget, och det är att ja, det är för lite edge och spets när det väl dyker upp möjligheter. Jag tycker alltså chansskapandet och spelet i sig tycker jag fungerar ganska bra. Matchens lirare här var väl egentligen svenske domaren Glenn Nyberg, som jag tyckte inte han satt en
alltså fel.
Ja, men tydlig direkt, absolut. Han började hova kort i början, men det är ju utifrån de nya direktiven att nej, det är lagkaptenen som får prata med domaren.
Ja.
Och Kylian Mbappé fick gå fram och gestikulera och prata med hur mycket han ville. Men när Tchouameni var framme, när Rabiot var framme, ja, då dök ostskivan upp direkt, puff. Stenhårt, och spelarna köpte det. Så att han var väl typ matchens lirare, för det var inte många andra som utmärkte sig på så vis, i alla fall offensivt. Såklart defensiven hos båda lagen funkade ju bra, men
Men Frankrike är ändå vidare. Och de kommer säkert gå till en final. Och så kan man inte ifrågasätta Didier Deschamps för att han lyckas med materialet. Fast det känns som att han verkligen stryper det här materialet stundtals. Lite som alla gnäller på Gareth Southgate. Skillnaden är väl att, som sagt, Frankrike ser ju ändå lite bättre ut än vad England gjorde i den här matchen mot Slovakien, det måste man ju säga. Men ja, det finns så mycket mer, känner jag.
Ja, man känner ju att med den liksom spelartruppen och den kapaciteten borde man absolut nå andra höjder i Frankrike. Ja. Och de, som sagt, Portugal ska de möta nu. Det är väl skönt för dem. Puh, nästan, kanske.
Det är en jättehäftig match som väntar. Mm. Så är det ju. Och det är väl bara att hoppas på att nu kommer väl Deschamps.
Jag tycker liksom ingen har verkligen så här dunder in på, eller okej, Portugal har ju inte gjort det dåligt, men sett kanske till gårdagens match. Så ja, jag vet inte.
Ja, om vi ska gå över till Portugal.
Ska vi göra det innan vi pratar om Frankrike och Portugal, vad som komma skall liksom för
vi
dem
kan
båda.
Ju prata om vi ska ta kronologisk ordning, så blir det ju hur Portugal tog sig till den här kvartsfinalen.
Ja, okej. Säger jag emot mig själv då? Men då gör vi väl det då. Då säger jag så här istället, så får jag gå tillbaka till mina anteckningar eftersom att det här är ett evigt problem för mig. Portugal, slå Venien och inget annat.
Ja, det känns, jag har noterat det här nu att folk verkar ha problem och blandar ihop Slovenien och Slovakien. Det ena är ett berget land i Balkan, det andra är ett inte lika berget land som ligger nära Tjeckien, tidigare Tjeckoslovakien.
Ja, alltså det är ju inte problemet, det är ju bara namnet. Alltså det är liksom, jag vet inte. Ja, men nog om det. Så det var det som vi hade på schemat. Klockan 21.00 blåste domaren igång den matchen. Och vi spelade länge.
Ja, det var långt in på måndagskvällen den här matchen pågick. Och den pågick utan att det gjordes några mål också. Vi kom ju till straffarna här. Men till att börja med så vill man ju hylla, det har jag gjort förut också, det här slovenska kollektivet och försvaret med Jaka Bijol som jag har tjatat om i mitt låset. Han är ju fenomenal i den här matchen också, stoppar det mesta. Du har Elsnik med sina ledaregenskaper på mitten som jag gör en jättefin match på alla sätt och vis. Och så har du ju Jan Oblak längst bak, men du har också Benjamin Šeško. Jättespännande. Men oj vad han måste göra mål när han får det där friläget.
Men Pep såg ju helt förstörd ut.
Ja, Pepe blev blottad att han är 41 i den här matchen. Ja. Så var det. Och det kan man förstå när man möter en 20 år yngre forward.
Vad är han, 21 va?
Ja, Šeško. Det är 20 års skillnad. Jag såg någonstans att såg någon statistik innan vi satte oss här nu att Pepe är 7 år äldre än Lamine Yamals pappa. Det tyckte jag var väldigt...
Nej. Jag får ångest bara när du pratar och tänker på min egen ålder här.
Ja, men det behöver vi inte göra. Vi behöver inte prata om våra åldrar här. Jag får panik av sånt också. Men Šeško har ju det här superläget där han kan avgöra det här. Och tycker Slovenien ändå är nog... Det är lite för lite spets när de väl får sina omställningsmöjligheter och använder lägen. För de får ju lägen. De skapar ju vissa.
Men otroligt defensiv liksom. Det var ju
och det är ju den som har tagit dem hit. De stängde ner England, vilket inte är så jättesvårt. De stängde ner Serbien i 90 plus 5 tills Luka Jovic hittade det sena kvitteringsmålet i gruppspelet. De lyckas ta sig tillbaka i den här matchen mot Danmark också. Så att Slovenien har ju alla anledningar att vara otroligt...
2 miljoner invånare, liksom. Det är helt fantastiskt.
Ja, alltså de har alla anledningar att vara otroligt stolt över det de åstadkommit till det här mästerskapet. Sett i vad de har för material med sig in. Och det är många spelare som vi har bekantat oss med i den här sommaren. Typ Elsnik, typ Bijol, typ Karničić på ytterbackspositionen. Som man aldrig hört talas om innan. Som imponerat på mig i alla fall. Sen dock, när det väl blir straffar... alltså man fattade på något sätt att det här är för stort.
Det här går.
Nu har vi liksom agerat som ett kollektiv och kämpat och överträffat alla förväntningar i 90 plus 30 minuters förlängning. Och nu plötsligt ska alla ta någon sort individuellt ansvar i det här. Jag som japan känner igen det här syndromet från VM i Qatar när Japan hade löst 1-1 mot Kroatien och skulle gå till straffar. Och man fattat, nu kommer de bränna varenda straff för de kan inte ta eget ansvar i det här. De är vana vid att kämpa som ett kollektiv. Och det var ju detsamma med Slovenien. Det gjorde ont att se Josip Iličić bränna sin straff.
Absolut, men alltså Kosta i mål också, det är ju, alltså han var ju som en katt, som en leopard. Han var helt otrolig.
Ja, han läste ju varenda straff som ja. En öppen bok. Ett fantastisk insats av honom, när man tänkte att nu har de Jan Oblak, nu kan det gå, bli någonting för slovenerna. Men nej, Kosta läste dem, slovenerna pallade inte det trycket. Det kan man på något sätt förstå, för de hade så otroligt mycket att vinna. De hade skrivit fotbollshistoria och blivit, ja, nästan på nivån ska ställa staty på var och en av de 26 i truppen i Ljubljana, ifall de hade löst den här straffläggningen och slagit ut själva sig Portugal. Och det vart för mycket press på något sätt, och det kan man förstå.
Absolut.
Å andra sidan, och nu kommer väl till någon form av elefant i rummet här, så har vi en Cristiano Ronaldo som
ja,
får sin revansch.
Men alltså, ibland, Makoto, jag tycker du är en fantastisk människa på alla sätt, men ibland så känner jag så här, vad gör jag i denna studio?
Du styr och ser till att hålla mig inom mina ramar. Det är vad du gör.
Men på jag skojar, såklart.
Briljant vis.
Låt oss ta in elefanten i rummet. Självklart, Cristiano Ronaldo. Ja. På tal om att vara emotionell. Är han för emotionell för att spela? Alltså för honom känns det som att gråta när han liksom missar en straff. Det här händer, vad var det, matchminut?
Ja, det var ju i förlängningen.
Ja, ja. Någonstans 10 slår jag till med. Något sånt. Inte riktigt, 105 kanske. Skitsamma, sidospår. Så när han bränner liksom den straffen, så tårarna bara sprutar ju.
Alltså det var ju en intressant match, och man har sett många som har skrivit just om det här, att hur kan Portugal, ett lag med så mycket stjärnor, vara byggt på ett sätt som verkligen bara försöker maximera Cristiano Ronaldo. När de får de här frisparkslägena, då är det han som kliver fram. Det är inte Bruno Fernandes. Nej. Som ens funderar på att fråga, kan jag testa? Det finns inte på kartan. Söt,
kan jag testa?
Ja, men det finns liksom inte på kartan. Och straffen kommer, alla veta det, Cristiano Ronaldo som kliver fram. Det är han som har kaptensbindeln, han har Roberto Martinez liksom orubbliga förtroende. Ja, Roberto Martinez vågar väl inte göra annat på något sätt.
Nej, men han tog ju liksom alla så här frisparkslägen också. Det var liksom till slut. Var så här, men...
om du väljer att spela Cristiano Ronaldo, om du ska ha honom i laget, då kan jag på något sätt känna att jo, då ska han nog ta de här situationerna. För det är ju där han på något sätt kan sticka
så
ut.
Så du blev inte irriterad på honom?
Nej, det blev jag inte på något sätt. Det enda man kan fundera över, det som var intressant, var ju, ja, nu kommer man till en förlängning. Ska du fortsätta spela Ronaldo hela vägen in? Många tränare i det där läget, om de har en 40-årig striker, hade ju valt att byta ut den för något fräschare ben och ta in en Gonzalo Ramos eller en Joao Felix eller något från bänken. Men det gör inte Roberto Martinez, för det här är Cristiano Ronaldos lag. Och då, där förutsätter jag att du har visst ansvar också. Och jag förstår att Ronaldo kände att han har svikit det här ansvaret när han då bränner den här straffen. Jag förstår att han bryr sig ofantligt mycket om det här laget. Han bryr sig givetvis också om sin egen historieskrivning väldigt mycket. Så att de tårarna kommer där förvånar mig inte överhuvudtaget. För det är en väldigt känslostyrd spelare som bryr sig otroligt mycket. Både om sin egen legacy, men också om laget Portugal. Och det märkte man när han sätter den här straffen. Och det var också någonting jag noterade. Mm. Att Cristiano Ronaldo kliver in som första straffskytt i den här straffläggningen.
Ja.
Cristiano Ronaldo tidigare när han har varit och skjutit straffar för Real Madrid och sånt här, han ska alltid ta den femte straffen.
Ja, den sista.
Han ska ta den avgörande straffen för att få slita av sig tröjan, springa och skrika och liksom jubla och vara matchhjälten och den som har liksom rubrikerna. Och det har ju många reagerat på, att men vad är det för lagspelare som bara ska ha den sista, den bästa straffskytten ska ta den första straffen för att visa vägen för de andra. Och det gör Ronaldo här.
Mm.
Och han sätter den på otroligt
snygg.
Bra. Han sätter den otroligt fint, väl liksom i burgaveln där Jan Oblak går åt rätt håll men hinner inte. Och firandet är en ursäkt mot de portugisiska fansen. Och jag tycker ändå att man kan, alltså såklart,
lite Luka Modric över det hela på något sätt. Fast då fick han, då blev det ju liksom mål, om vi minns den matchen.
Ja, alltså när Modric satte returen.
Ja, precis.
Nej, sen så här, man kan ha jättemycket att säga om och kritisera om Cristiano Ronaldo som person av alla möjliga anledningar som säkert alla har koll på. Men om man tittar på honom som fotbollsspelare i det här laget och som ledargestalt för det här Portugal och bort från det, så tycker jag ändå att man kan känna en sympati när han står där och ber fansen om ursäkt. För det här betyder jättemycket, och han vet att varenda person tittar på honom, varenda person kommer vara redo med... memes och annat på sociala medier. Homelander memes har varit väldigt vanliga nu från den här tv-serien The Boys, och de är ju faktiskt väldigt, väldigt roliga. Men alltså det finns så mycket press på honom, och när han var tillbaka i Europa, det betyder nog mycket för honom. Sen tycker jag absolut att det är en diskussion, är verkligen Cristiano Ronaldo det bästa för Portugal att ha på topp? Jag tror att nu har de valt den här vägen. Nu blir det bara, om de ska börja peta Ronaldo i det här läget, i alla fall från start, då kommer det bli en diskussion. Men jag tycker väl att kanske fundera på att i alla fall i förlängningsläge överväga att kanske han är ändå 40, kanske läge att ta in lite friskare ben och fräschare ben. Sen ska ju sägas att Gonçalo Ramos har haft sin bästa säsong bakom sig som skulle kunna ersätta honom. Joao Felix absolut inte haft det heller, och en helt annan spelartyp. Så att ja, Martinez har valt den här vägen. Det imponerade inte överhuvudtaget i den här matchen mot Slovenien, när de klarade sig med blotta förskräckelsen. Men de är vidare. Och nu får vi väl se vem som löser det i den här kvartsfinalen som kommer.
Om det blir Frankrike eller Portugal. Du, vi ska stänga det här kapitlet och vi ska blicka framåt mot kvartsfinalerna. Men innan vi gör det så ska vi stanna upp lite, blicka mot kvällens matcher. Och då ska vi göra det tillsammans med det här.
EM-frågan presenteras av Hyper.
Just det, Makoto. Våran EM-fråga. Mm. Ja, och ikväll så handlar det ju om att det står en kvartsfinalsplats på spel. Det är ju Turkiet mot Österrike. Du sa att den matchen kanske var lite mer intressant än Rumänien och Nederländerna.
Jag är otroligt spänd på båda matcherna faktiskt. Men Turkiet och Österrike är ju verkligen två dark horses som ska göra upp. Det ska bli väldigt kul att se.
Ja, och våran EM-fråga lyder så här. Vilket land går vidare till kvartsfinal? Turkiet eller Österrike? Och innan du får svara på den, Makoto, så tänker jag att jag vill trycka på lite extra. För det är faktiskt sista chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Och det är två lyckliga vinnare som kommer få göra det. Det blir inga fler presentkort. Sen är det bara det där dunderpriset, den där ute-tvn. Men så passa på. Var med här liksom. Så att Makoto, hjälp till. Hjälp våra lyssnare på vägen. Vad säger du? Vem går till kvartsfinal? Turkiet eller Österrike?
Senast jag fick den här frågan så fick jag ju faktiskt rätt på två mål för Tyskland.
Ja, just det.
Men med det sagt så lita inte på mig när jag säger det här. Absolut inte. Men jag har nog ändå känslan för Österrike här. Och det är baserat på att de känns komplettare som lag. Turkiet, absolut. De har en spets med de här unga. Arda Güler och Kenan Yıldız och Baris Alper Yılmaz. Alla de här offensiva spelare de har. Men defensiven har verkligen inte imponerat i Turkiet. De har fortfarande ett målvaktsbekymmer. Vem som ska vara första målvakt där. Jag vågar inte säga om det är Günok eller Bayindir eller Kaşir till och med som får kliva in. Men de har ett problem defensivt, tycker jag. Och jag tror att Österrike med en Ralf Rangnick, som ändå fått någon form av revansch här i sin tränargärning med sitt Red Bull-baserade material, tror jag kommer kunna utnyttja de hålen ganska rejält. Så mitt tips är Österrike i alla fall.
Ja, jag själv vågar inte riktigt gissa, men när jag hör till dig så tänker jag, ja, ska Red Bull-labbet göra det? Jag säger också Österrike. Vad tror du? Håller du med oss eller har du en helt annan teori? Oavsett vad, 2000 kronor ett presentkort står på spel. Två lyckliga vinnare om du är med och tävlar. Och då skickar du ditt svar till emfragan@aftonbladet.se. Lycka till!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, Makoto, vi som sagt fortsätter att blicka framåt och jag tänker min kronologiska ordning då blir det mest logiskt nu att vi tänker Rumänien, Nederländerna och Österrike, Turkiet först innan vi går till kvartsfinalerna, eller hur?
Så är det ju absolut om vi ska hålla det här linjen.
Men då gör vi det då, Rumänien, Nederländerna lite kort, och hur går dina tankar där?
Ja, jag har ju sagt tidigare i inspelad form att jag tror att Rumänien har en jättegod jättegod skrällpotential här och det får jag ju stå fast vid. Och det är ju mycket baserat på, absolut, vi har sett starka kollektiv hantera mer stjärnfyllda lag som inte riktigt fungerar ganska mycket i de här åttondelsfinalerna vi har sett hittills. Vi såg Slovakien stressa England, vi såg Slovenien stressa Portugal. Tycker att Rumänien kanske nästan kollektivt är bäst ut av alla de här sett i vad de gjorde i gruppspelet och så vidare också. Det finns ändå lite mer edge också offensivt. Det är ett väldigt välfungerande lag och sen med otroligt stöd från läktarna också. Nederländerna är kanske det land jag blivit allra mest frustrerad på att titta under den här mästerskapet hittills. Så det är ju för att jag har något otalt med Ronald Koeman. Som, jag tycker inte han är en bra förbundskapten. Och jag tycker att hans beslut är helt befängda.
Ja.
Och det står jag för. Mm. Och jag, det skulle inte förvåna mig om man plötsligt hovar in en Gini Wijnaldum från starten och sån idioti till den här matchen. Och jag tycker inte de har imponerat i en enda match.
Nej.
Och det talar för att Rumänien kan bli en jobbig erfarenhet för dem. Men jag kan mycket väl ha fel, såklart att Nederländerna är stor favorit på förhand. Såklart att de egentligen har mycket bättre spelare och såklart att de ska spela bättre fotboll egentligen. Men jag känner lite att det finns ett skrälläge för Rumänien här.
Ja, och då blir det väl det enda laget som går till kvartsfinalen liksom som ett skrälllag då. För att alla andra har, som man har sagt liksom på papper, ska gå vidare och har väl tagit sig vidare.
Ja, det beror ju på om man tycker att Schweiz mot Italien är en skräll eller inte. Och det kan väl
Jo, men det kan man väl tycka. Jo, Italien, ja.
I grunden
ja, jag håller med.
Är det
jag
ju
håller med.
Det, även om
men
det var
Schweiz
många
också,
många trodde ju på Schweiz inför. Ja. Så att, men det är ju i grunden är det väl en skräll.
Men det är väl dem liksom.
Men om Rumänien går vidare, då får vi ju en riktig fin smakarkvart där i alla fall med Rumänien mot antingen då Österrike eller Turkiet.
Om Rumänien går vidare så lovar jag att jag imorgon hälsar välkomna på rumänska. Man bara så här, ingen vill höra det för att ingen kommer förstå. Men
tycker du ska göra ändå?
Ja, det gör jag. Det gör jag. Bra. Och sen så har vi Österrike, Turkiet. Jag tycker ju det är väldigt kul att Turkiet spelar. Det känns som att de har varit liksom, man vill ju. Är det någon match man känner så här, är det någonting jag hade velat säga i Tyskland, så är det Turkiet.
Ja, men det är ju, de är ju andra hemmalag i den här turneringen. Ja. Så är det ju med alla turkar som varit där och liksom bidragit till otrolig stämning på matcherna och samlats kring det här laget. Jag tror ju dock att det här Österrike, som kanske är ett av de lag som imponerat allra mest i gruppspelet, det kan bli en för svår nöt att knäcka. Men vi har sett förr att lag som man har imponerat av, man tänker att det här är en dark horse, att Österrike kommer gå till semifinal.
Mm.
Att det plötsligt ordnar stopp. Det är, bollen är ju rund, för att använda en väldigt uttjatad analys som inte säger så mycket.
Var det Zlatan som sa det?
Bollen är rund och många fler, det har nog många fler än Zlatan.
Jag vet inte varför jag förknippar bollen är rund, allt kan hända, att det är ett Zlatan citat. Men det är inte därifrån grunden kommer, va?
Nej, det är jag övertygad. Den har funnits med.
Nu är jag naiv.
Den har funnits med i många år när någon inte har så mycket att säga i ett citat. En klassisk floskel.
Vi går vidare.
Men ja, precis. Men Turkiet, absolut, såklart att de har spets och mer att ge, men det är oroväckande nu. De saknar ju Çalhanoğlu, som är avstängd efter den här kortfesten vi hade när de hade en blackjack dealer till domare där i Turkiet, Tjeckien. Så att ja, Österrike favorit på förhand i alla fall, skulle jag säga. Och jag tror nog att De kan nog faktiskt gå väldigt långt i den här turneringen, och de har alla möjligheter att i alla fall ta sig förbi Turkiet till att börja med.
Jag tycker det är så kul när du tippar så här och med en kort analys vilken nation som kommer ta sig vidare. Så jag tycker att vi fortsätter på det spåret avslutningsvis, men då blickar vi ännu längre fram. Vi kollar på kvartsfinaler. Vi pratar om de lagen som vi precis har avhandlat från åttondelen. Vi pratar Frankrike och Portugal.
Ja, och där så kan jag ju inte säga annat än att Frankrike gnetar sig till typ en 1-0-seger. Kommer bli frustrerad på Deschamps igen, på att han kommer att ha en spelidé som är liksom baserad på att fel spelare hamnar i fel lägen. Men de kommer vinna ändå. Och säkert på ett självmål av Pepe eller någonting, så att de liksom slipper göra spelmål. Hade ju varit någonting om Frankrike går hela vägen till guld utan att göra spelmål på hela turneringen.
Det är en skräll om något.
Ja, då är det bara att säga så här, ja, det känns ut geni, jag orkar inte mer. Och det är väl, jag vet, jag ska inte kritisera honom, men han gör sitt bästa för att ta fram den sidan hos henne, alltså när man tittar på det där laget och hur de spelar, och det är liksom fantasilöshet som på något sätt finns i det franska laget. Men det är så fruktansvärt bra fotbollsspelare de har på varenda position också.
Mm.
Så att jag tror ändå att de löser den här matchen mot Portugal. Men det blir väldigt intressant, det blir det.
Fruktansvärt bra spelare. Nu kanske detta är väldigt kontroversiellt och de blir förbannade på mig där ute i vårt avlånga land, men otroligt tråkiga. Var är hjärtat? Det sitter verkligen innanför eller utanpå. Ja, men endast på Ronaldo typ. Sagt,
ja, men alltså, Deschamps har ju liksom låst det här Frankrike. Ja. Så är det ju. Till skillnad från Portugal som kanske är låst av Ronaldo om man får dra det så. Då.
Ja.
De har liksom olika, olika former av lås och bom på sig kan man väl säga.
Wow.
Men sen tycker jag väl att Portugal har viss mer frihet i spelet än vad Frankrike kanske visat. Men sen har Frankrike viss högre kvalitet på både backlinje, ja, mittfält, anfall. Det är ett väldigt, väldigt bra fotbollslag och det räcker ju med att Kylian Mbappé får ett läge. Det räcker med att Ousmane Dembélé gör en gubbe och får ett inlägg. Eller Griezmann sätter ett fint placerat skott från distans. Så är det ett mål.
Mm.
Vi har inte sett det än. Men det kan mycket väl komma när som. För de har den individuella kvaliteten. Och förhoppningsvis kanske vi får se lite mer underhållning från Le Bleu i den här matchen än vad vi har fått se hittills.
Och sen så den matchen som jag ser mest fram emot då. Spanien-Tyskland. Detta är två lag som man typ hade kunnat se så här. Nu, okej, okay, inte på förhand riktigt, men sett till hur turneringen har gått så här långt, absolut final.
Ja, det hade kunnat vara, det kommer ju att klassas som någon form av moralisk final sett i de här lagen sett ut hittills. Den blir otroligt, otroligt intressant också, såklart.
Det är allt du har att säga.
Nej, men jag tänker att vi sparar de godbitarna till när den närmar sig där.
Okej då, då gör vi det helt enkelt. Och med det så sätter vi också lås och boom. Och så säger vi hörs igen imorgon. Njut av kvällens matcher. Hej på er!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.